Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag tog bilen och åkte ut i havet utanför Skellefteå, och den här gången så var det Skellefteå AIKs lagläkare sedan några år tillbaka, Karin Rundblad, som fick påhälsning av Sportpodden med Edström och Åberg. Men hon är inte bara läkare utan också mamma till 5 pojkar, där en av dem är 21-åriga Petter Granberg, som till den här säsongen bytte Skellefteå och SHL mot Toronto och NHL. Dessutom är hon gift med pappan till Chicagos David Rundblad, så hockeyn har hon i blodet. Det blev ett möte där hon inte bara berättade om huvudskadorna, om det uppdrag SHLs Jörgen Lindgren gett henne, de skador som började dyka upp på unga spelare på grund av överbelastning i unga år, hoten hon fick efter att hon vaccinerat Skellefteå-spelare mitt i natten och moraliska dilemman som läkare. Nej, hon talar också ur ett föräldraperspektiv och vikten av att ge unga elitsatsande ungdomar en identitet utanför hockeyn, och hur hon reagerade när AHL-spelaren Terry Trafford hade tagit sitt liv endast 20 år gammal. Jag heter Cecilia Edström och här börjar Karin med att berätta hur det kommer sig att hon från första början blev läkare.
Ja, men det var väl som så mycket annat. Det bara blev. Ja, men jag är intresserad. Jag har 5 söner. Spelar hockey, hänger på isladan. Dålig på att sälja bingolotter och dålig på att baka. Så att jag är väl bättre på att göra doktorsjobbet. Så att jag bryr mig. Och så halkade jag in. Det var ingenting jag sökte. Sen blev jag erbjuden då arbetet med som ansvarig för A-laget och medicinskt ansvarig i föreningen. Så att, men att vara läkare, för mig är det ett kall, så gammaldags säga, det är ett kall. Jag bestämde mig när jag var 9 år, när min mamma blev svårt sjuk och har varit det under hela min uppväxt. Så att för mig har det aldrig funnits några annan alternativ, och därför så har jag svårt, det är väl både plus och minus för det, men jag har svårt att slå av det när jag går hem. Alltså, läkare, det är en del av den jag är. Mm.
Och du har 4 söner också, det är ganska speciellt. Vi pratade lite grann här innan vi slog på band. 5 stycken bara. Det är simla svårt att hålla koll på. Vi pratade lite grann innan vi slog på bandspelaren om att du hade 5 backar. Mm. Alla är backar. Hur kommer det sig att alla spelar hockey för det första och att alla är backar?
Ja, säg det. Ingen aning. Ingen aning. Det bara blev så. Ja, som sagt, 5 söner. Ja, ja, och de har ju hållit på med andra sporter också, så därför, jag menar, det har ju varit för min del, så har jag varit handbollsdoktor, fotbollsdoktor, tennisdoktor, brottningsdoktor, hockeydoktor och folkrejsdoktor också.
Oj.
Jag vet, i och för sig pojkarna har inte kört folkrejs, men de andra sporten, det här går ju som med om man bryr sig och man är med på ett hörn, och det är ju en förmån att få vara det. Och att de valde hockey, jag menar, de växte upp i, vi bodde i Gällivare, växte upp i Malmberget, och det var handboll och det var hockey. Och sen blev det mest hockey för dem. Handboll för mig. Ja.
Och en av dina söner, Petter Granberg, som har spelat i Skellefteå AIK tidigare, åkte iväg till Toronto NHL den här säsongen. Hur känns det att ha en son som har gått så pass långt, så pass tidigt i karriären? För han är ju ändå bara 21 år.
Ja, det är ju fantastiskt liksom, att få leva sin dröm. Det är väl någonting jag unnar alla. Jag har väl inte riktigt tagit in den faktiskt. Jag är mer glad att han får ha ett lag att spela i. Så är det. Så var det när vi flyttade till Skellefteå. Jag var glad att han fick ett lag att spela och vara med i en social gemenskap. Sen att det har kommit så långt, det är ju jätteroligt. Extra roligt är ju därför att om vi ser till hans spelartyp. Jag undrar ju alla att nå framgång. Men att om Petter kan, så kan ju, ja, men så många andra där uppe i småbyarna, i inlandet, överallt. Petter har ju aldrig syns i de stora rubrikerna. Han är en person som är viktig att ha i ett lag. Gör inte en massa poäng, men han är en viktig funktion som kittar ihop ett lag, och de behövs de. Och det tycker jag är lite extra roligt att de når framgång.
Jag är lite intresserad av det här med hur en vardag för en läkare i SHL egentligen ser ut, och lite grann kontra hur det ser ut under slutspelet. Under en vanlig serielunk till exempel, hur ser en vardag ut för dig då?
Om vi säger som jag jobbar med hockeyn i grundserien då. Ja, det är ju A-laget som är mitt huvuduppdrag. Då är jag uppe på isladan. Förlåt, uppe på arenan. Uppe på arenan halva onsdag och så fredag drygt halva dagen. Sen så är det alla hemmamatcher. Borta matcherna så är det då borta läkaren som har hand om laget och ansvarig för det akuta. Det är samma sak när vi är mottagande, så är jag ansvarig för bägge lagen. Sen så är jag tillgänglig för spelarna och deras familjer och tränarna och staben då, 24 timmars tillgänglighet.
Alltså dygnet runt?
Ja, de får ringa mig när de vill. Och så kommer vi överens om när vi träffs. Om det är så att det är något som behöver tittas på, eller om det är rådgivning eller något. För att jag tror på ett, alltså det är ju distriktsläkaren i mig. Jag vill ha hela människan, hela familjen, för att allt räknas ur ett prestationsperspektiv. Sen är det ju en förmån också att ha en så liten grupp som man lär känna utan och innan, i fråga om mediciner, allergier, skadehistorik, hemsituation och så vidare. Det blir så mycket lättare att jobba då. Jag jobbar hellre så än att liksom bara ha ett avgränsat uppdrag där jag går in och sy ihop ögonbryn och diagnostisera hjärnskakningar. Jag vill hellre jobba så här.
Nu under slutspelet då? Det måste ju vara ganska stora skillnader. Nu är det match hela tiden i princip, och det är mycket tuffare spel också. Blir ju mer skador.
Det blir det, och det är därför vi snäppar upp också det medicinska teamet. Jag är ju bara en del i ett sammanhang. Under slutspel så då är jag på, om vi ser ur mitt perspektiv, men även då ur de andras perspektiv. Ja, men jag är på alla träningar, alla matcher, hemma och borta. Vi flyttar som ihop på något vis. Sen blir man ju också, man går ju som så mycket in i det, så att det är lätt att man, jag brukar säga, man går som in i en bubbla tillsammans. När man har fokus då på varje match, varje träning, och så liksom jobbar sig framåt mot ett gemensamt mål. Så jag tror det är en förutsättning att man drar ner på de andra jobben runt omkring, annars orkar man inte.
Så nu under ett slutspel till exempel, hur många av spelarna är det som behöver någon typ av behandling?
Ja, alltså det beror ju på hur man ser det här med behandling. Jag och vi driver ju det här med att, men man kan jobba på flera, man kan jobba efterhjälpande, man kan jobba förebyggande, man kan jobba hälsopromotivt. Därför har vi ju försökt sätta en kultur att det är... Man är inte match om man inte kom till behandlingsrummet, utan man är smart om man kommer tidigt och frågar. Jag menar, från axelluxationer till skavsår till allting, men kom med dem så får vi prata om dem och så får vi se vad vi kan göra åt det, så att vi kan vara ute så tidigt som möjligt, göra en prognos och göra en behandling så att det inte blir något problem sen. Så därför så vill jag ha koll på alla. Så att efter varje match till exempel, ja, men då går jag runt och frågar alla personer om de är hel, om de är spelbara. Sen gör man en prognos för nästa träning, nästa match, ur ett spelbart och ett hållbarhetsperspektiv. Och hållbarhetsperspektivet för mig, det är ju både, ja, men nästa träning, nästa match den här säsongen, men även livet. Trots att det är då brinnande slutspel, så får vi ju aldrig tumma på liksom den långsiktigheten i hållbarheten hos den här individen. Det är ju det medicinska ansvaret som också ligger med i mitt sätt att se på mitt uppdrag. Sen är det ju en del som måste lappas ihop också. Och där höjer man ribban i slutspel. Ja, det gör man.
På vilket sätt då?
Ja, att man kan spruta med bedövning om det är så att det inte förvärrar den långsiktiga prognosen och att man förstör för dem. På något vis, för då ska man absolut inte spruta en skada. Man kan tejpa, man kan behandla med laser, man kan göra olika former av anpassningar i skridskor, bygga på extra skydd och så vidare för att göra dem spelbara.
Vars går den där, det tycker jag är väldigt intressant det här med läkare, vars den här moraliska gränsen går någonstans för hur hur långt man släpper på något sätt. Hur mycket får en spelare vara skadad innan du sätter stopp för att den ska åka ut på isen? Hur ser det ut om man jämför med läkarna runt om i SHL? Är det någon skillnad eller har ni någon gemensam riktlinje på det på något sätt?
Nej, det finns ingen gemensam linje på så vis. Det där tror jag handlar om ens egen personliga etiska och moraliska bas och sitt förhållningssätt till sitt yrke och sitt förhållningssätt till sina medmänniskor. Som jag säger, att jag, det är mitt kall att vara doktor. Jag har funderat hela mitt liv på hur jag ska förhålla mig till sådana här saker. Och jag är hemskt glad att jag får det utrymmet i föreningen och den lyhördheten både hos tränarna och våran GM och våran klubbdirektör, att jag får det utrymmet att ta de här besluten. Därför du får aldrig någonsin äventyra spelarnas långsiktiga hälsa. Är det så att man till exempel, låt säga att det är en stukad handled som man liksom kan tejpa ihop eller en inflammation i ett muskelfäste. Ja, men om jag spelar honom idag och vi tejpar upp eller ja, men i slutspelet vi sprutar honom, det betyder att vi kanske måste tillåta oss då några extra dag med rehabilitering när vi anpassar och spelarna är med på att det priset betalar vi. Ja, men okej, då kan vi släppa det. Är det så det innebär att den här skadan kommer att få konsekvenser på längre tid för att vi släpper på en, ja, men då är det inte acceptabelt. Då är det nolltolerans. Då backar vi. I grundserien så har vi ju mer utrymme för att vila, för att rehabilitera än vi har nu i slutspel. För att nu handlar det ju, vi har ett begränsat antal matcher kvar och det gäller att vinna. Och det vill vi allihop, vi har en gemensam målbild. Men det får aldrig gå ut över spelarens långsiktiga hälsa.
Har du någon gång känt press utifrån? Det är ju från många olika håll egentligen, både från spelare och sen är det fansen som vill en sak. De vill se de bästa spelarna spela hela tiden. Och så har du de som sitter general manager och så vidare. Det är mycket press på dig på något sätt, vilket beslut du ska ta. Har du känt av den här pressen någon gång?
Jag har nog valt att inte känna av den. Och det tror jag mycket tack vare jag är trygg i min profession. Och framför allt så har jag har fått ett mandat och ett förtroende utav min chef och min chefschef, det vill säga min GM Lasse Johansson och klubbdirektören Pia Israelsson. Och utan det mandatet och förtroendet så hade det ju varit svårt att stå upp för de här besluten som jag måste ta. Sen är det så att jag är bara en del i det medicinska teamet. Jag är ytterst ansvarig, men jag kan inte allt, utan tillsammans kan vi ju så mycket mer. Så därför så vilar ju besluten på vår gemensamma erfarenhet och våra gemensamma bedömningar. Och då är det min uppgift också att samla in den här kunskapen innan vi fattar beslut och innan jag rapporterar till tränare. Mm.
Jag vill återkomma till det här du sa om att det inte är macho att inte gå in i behandlingsrummet. Har du upplevt tidigare, du har ju varit med i hockeyvärlden hur länge som helst egentligen, har du upplevt att det är liksom lite svagt att visa sig skadad eller visa att man har ont någonstans?
Jag vet inte, det kan ju finnas en jargong kring det här ibland, men jag väljer som att inte lyssna på den eller att möta den och förklara, så här jobbar vi här. Det är samma när vi har våra nyanställningsundersökningar, när vi får en ny spelare, jag har en nyanställningsundersökning, då pratar jag om det praktiska, jag undersöker spelaren, men jag berättar också om värdegrund och hur vi tänker när vi jobbar här och vad jag förväntar mig av spelaren, likväl som jag frågar vad han förväntas av mig. Ett exempel på det här med matcher, det kan väl vara lite, jag har ju varit iväg på landslagsuppdrag med juniorkillarna 2 gånger till Tjeckien och till Slovakien, och det var lite roligt också när Rickard Grönborg, tror jag det var, som sa det att efteråt när de som sammanfattat, ja, det var ju faktiskt inte så dumt att ha ett fruntimmer med sig, för att det blev ju lite en mjukare stämning i alla fall, så det var inte så dumt. Och sen fick jag för mig nästa resa, så att någonstans att reflektera över, vi kvinnor och män tillför ju olika saker, och det är ju ingen konkurrenstänkande i det, utan däremot kan man bara se det som en fördel att vi tillför olika saker, så accepterar man det och så försöker man få en jämnare könsfördelning. Jag tror det är jättebra på alla arbetsplatser.
Du är ju ändå ganska ensam som kvinna, får man säga det? Eller du är väl helt ensam när det handlar om A-laget, eller?
Jo, det stämmer det.
Hur är det att komma in i en så mansdominerad värld som kvinna då?
Jag ser det inte utifrån kön, utan jag ser utifrån profession och person mer. Sen så frågade jag ju killarna också, för att det är klart, nu var det ju en och två som höjde på ögonbrynen när jag klev in där första gången. Jag brukar ju fråga, ja, men nu har jag det här uppdraget, har du något problem med att det är en kvinna i omklädningsrummet? Och om du har det så får vi jobba på det, för nu är jag här. Så att jag upplevde inte som ett problem, men det handlar ju lite grann också om, ja, men den bakgrund jag har. Ja, men jag är 52 år och när jag började jobba som läkare så var det ju mest män. Och visst har jag mött liksom attityden att vara lite genomskinlig, att någon tittar tvärs igenom en eller över huvudet på mig eller inte lyssnar på vad jag säger, för att jag har varit kvinna när jag började jobba som underläkare. Jag har jobbat större delen av mitt yrkesverksamma liv, har jag jobbat uppe i Gällivare, Malmberget och i Nordnorge. Och det finns olika kvinnosyn i olika delar av Sverige. Så visst har jag märkt av det. Men då kan man ju bara backa till sig själv. Vad kan jag påverka? Det är mitt eget förhållningssätt. Och så sen får jag visa genom den jag är och hur jag jobbar, vad jag har att erbjuda i min profession. Och då får de väl ta det eller inte.
När vi pratar om att du är inne i omklädningsrummet, jag tänker just på Petter, din son.
Ja.
Hur var det? Det måste ju ändå vara lite speciellt, eller?
Ja, om vi säger... Jag har inget problem med ett professionellt förhållningssätt på jobbet. Det var ju förstås svårare för Petter, tror jag. Och det här har ju varit en ständig stötesten. Det har det varit. Inte tyckte han det var roligt. Men då, det är bara att gilla läget. Jag brukar säga, gilla läget, ha ett professionellt förhållningssätt. Och är det svårt, jag var faktiskt först.
men, bra sagt.
Jo, nej, men han är duktig. Sen är det ju, ja, men gentemot Petter... Det handlar ju om att visa respekt. Och det är samma gentemot de övriga killarna. Så jag är ju en del av det. Men jag måste ju respektera dem när de byter om. Eller om de är i duschen. Eller hur de är. Jag menar, jag kan ju inom mitt sätt att vara välja hur jag agerar också. Och det försöker jag göra.
Mm. Vi ska prata lite grann om de här huvudskadorna också. Som är ett hett debattämne nu. De här senaste åren i SHL har de ju varit... När folk kom från blindside och du vet, det är dålig respekt på planen och så vidare. Hur upplever du det som läkare? Nu har du varit några år i Skellefteå AIK. Har du sett någon skillnad från det att du kom till fram till nu, det här med respekten på planen och så?
Ja, så problemet tror jag, spelet går ju så mycket fortare. Så att det händer ju mer saker. Det går fortare, det blir mer smällar. Om vi säger... Vi har väl blivit duktigare, tror jag, på att uppmärksamma hjärnskakningar och prata om det och försöka jobba mer preventivt. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Det är ju en utveckling som har blivit. Sen huruvida att det har blivit mer hjärnskakningar eller inte. Ja, det blir mer hjärnskakningar, men om det beror på att spelet är snabbare eller om det beror på att vi är bättre på att diagnostisera det och bättre på att synliggöra det, det vet jag inte. Men vi är i alla fall på väg åt rätt håll. I fråga om arbeten mot hjärnskakning. Men det finns otroligt mycket mer att göra än. Det vi gör rent praktiskt idag. Det pågår ju en hjärnskakning. En studie där man tar blodprov. Och söker, som är nyligt publicerad. Som visar väldigt spännande resultat. Det visar att man förmodligen kommer att kunna hitta en markör som är specifik för hjärnskakning.
Alltså att man tar ett blodprov på spelaren och så...
Och så kan man se liksom att det ger indikation på att det är en hjärnskakning, och det gör att det blir lättare med rehabiliteringen. Vad gör vi mer då? Jo, jag har fått ett uppdrag av hockeyligan Jörgen Lindgren, så att jag kommer att se över hur gör vi egentligen. För min uppfattning är att vi gör ganska olika som läkare. Och jag kommer att göra en inventering av vilka undersökningsmetoder använder vi, hur rehabiliterar vi, hur kvalitetssäkrar vi, och så sen att sätta ihop någon enkel kokbok då kring det här som man kan välja att använda oavsett om man jobbar i SHL eller om man jobbar i MIF i Malmberget i hockeyn, som stöd för hur man hanterar det här med hjärnskak när de redan har hänt. Förebyggande, det finns hjälmar som är konstruerade specifikt för att ta emot de här rotatoriska smällarna som blir, som sitter bättre på huvudet för att minska då hjärnskakningen. Där kommer ju Skellefteå AIK också att gå ut med riktlinjer. Vi kommer att använda den hjälmen på våra spelare i representationslaget och A-jun, B-jun, men även liksom att gå ut och subventionera den till de yngre spelarna i föreningen också för att snäppa upp det förebyggande arbetet. Och det är jättebra att föreningen tar det ansvaret. Så det är väl det som ligger i pipeline. Det är inte ute än, men vi kommer att jobba för det.
Jag pratade med Luleå Hockeys läkare Hjelverton Tegnér för någon månad sedan här, och han gick ut och kritiserade ganska hårt sina läkarkollegor i SHL för att de inte tog det här med, alltså att de inte tog ut spelarna från planen när de uppenbart hade en hjärnskakning. Vad tänker du om en sån sak?
Självklart ska man ju ta ut spelaren från planen för att man ska kunna diagnostisera ordentligt. Sen vill inte jag gå ut så starkt och kritisera. Det är ju så att man sitter framför tvn och man ser en bild. Diagnostiken bygger ju på så mycket, mycket mer. Och det är lite det som ligger till grund för att jag vill undersöka att, men hur gör vi egentligen? Och så att, som jag tänker när jag ställer, för det är svårt att ställa diagnos hjärnskakning. Det är jättesvårt. Ja, men då måste jag samla in så bra beslutsunderlag som möjligt. Är jag på plan, ja, men, och springer ut, ja, men det är den där första ögonkontakten, det första man säger. Om inte jag är där, ja, men vem var där först? Jag kan fråga domaren, jag kan fråga våran medicinskt ansvariga i båset. Om det är en bortamatch, jag ringer och pratar med dem efter, eller att man samlar ihop det. Jag kan titta på inspelningen på datorn som man har för att gå igenom situationen igen. Jag samlar in mer information och så tittar jag på spelaren. Är jag osäker, men självklart plockar man bort dem, så följer man upp dem och så ser man dagen efter. Använder skattningsskalor liksom för att objektivisera de fynd man har. Inte fråga bara, hur mår du? Har du sovit? Utan på något vis hitta parametrar som man objektivt kan utvärdera och följa, och så sen utifrån det då ställa diagnos, och sen generellt sett bättre fälla än att fria. Men det är svårt. Det jag tror är viktigt, det är att respektera, alltså att respektera, vi kollegor måste respektera varandra också. Sen kan man ju ha synpunkter, men då får man ju prata med varandra så att man kan driva utveckling och lära sig av varandra istället för att kritisera varandra. Därför att det jag ser när jag sitter hemma och tittar på matchen. Jag tittar ju på alla borta matcher så att säga, så jag är ju delaktig med laget. Men om jag sitter hemma och ser på hockey, det är lätt att ha åsikter om man sitter hemma i soffan. När man är på plats har man större möjlighet till ett bra beslutsunderlag. Sen måste vi ha tillit till varandra och tilltro att vi alla vill väl och gör ett bra jobb. Och att vi som läkare har det medicinska framför ögonen och inte någonting annat när det gäller skadorna.
Vad tänker du om spelare som har måste ge upp sin karriär? Som till exempel Fredrik Anderberg i AIK. Hans första match i AIKs A-lag så fick han en smäll mot huvudet och tvingades lägga av. 19 år gammal.
Det är förfärligt, det ska inte behöva ske.
Hur ska vi göra för att det inte ska hända igen då?
Ja, jag tror att det är en kombination av saker man måste göra. Alltså man måste jobba på flera plan. Dels måste man jobba med miljön, kulturen, förhållningssättet bland spelarna. Sen måste man jobba med säkerheten. Då har vi hjälmar, vi har skydd, vi har sargernas beskaffenhet, liksom hur de sviktar. Sen har vi regelverket från domarnas sida och hur det följs, hur man liksom kan straffa för att förebygga att det ska hända igen. Och så sen så har vi våran diagnostik. Det vi gör, det glömde jag säga, men det är också en del i det här med att vara kunna kvalitetssäkra diagnostiken kring hjärnskakningar. Jag menar, det är svårt att göra det. För vi vet ju inte heller hur var funktionerna innan hos den här personen. I NHL så gör man, jag har ju varit över och gjort studiebesök i bland annat Ottawa, och så sen har jag kontakter då i Toronto genom Petter nu. Och även har jag fått lite kontakter genom David, min mans son David Rundblad, som är i Chicago nu, men han var i Phoenix tidigare. Och jag är ju nyfiken på hur de gör också. Så i det här uppdraget som jag har då från SHL, då ska jag också samla in information hur gör de i NHL. Där man har snäppat upp också diagnostik och rehabilitering kring hjärnskakningar. Det finns alltså såna här databaserade test, kognitiva test som man gör, som heter Impact bland annat, som man gör i NHL. Sen två säsonger så har vi börjat göra så då att vi kör alltså Impact och IVA, två neuropsykologiska test på dator på samtliga spelare, A-jun, B-jun och A-laget, för att vi ska ha en baseline-kurva att jämföra med. Hur var de innan? För att det gör att om de då får en hjärnskakning, någon av spelarna, Och så avviker det då från den här hjärntrappan rehabilitering att det tar längre tid. Då ska vi liksom kunna kliva på med en ny baseline-test för att kunna jämföra med hur såg de ut innan. Dels har de normala fynd, om de inte har normala fynd, hur var det förut? Och då utifrån det kan man då kvalitetssäkra rehabiliteringen ytterligare. Och det har vi haft, faktiskt haft nytta av fråga om två juniorer som har gått in i längre hjärntrappor och längre rehabiliteringsperioder med efter hjärnskakning. Och då har vi kunnat upprepa de här och jämföra.
När du tittar och jämför lite grann hur vi jobbar här i Sverige med huvudskador och hur de jobbar borta i NHL, vad ser du för skillnader där?
Ja, att de har ju kommit längre i NHL, och det är ju sista två åren skulle jag vilja säga, som de har mer samsyn och jobbar mer synkront. Och det är väl det som är förhoppningen, att vi ska få till det här i Sverige också, att vi jobbar lite likriktat, så att inte alla sitter på sin kammare och uppfinner tester och försöker få det att fungera, utan att vi kan dra nytta av varann. Sen så är det ju också, om vi säger att det är en annan situation för spelarna borta i NHL än det är hos oss, om jag då kan se från mitt perspektiv, och det har jag sett utifrån den insyn jag har fått med Petter och med David. Så att spelarna i NHL är ju en ekonomisk investering och en handelsvara, och det är ju förfärligt. Men samtidigt så blir det också att då ställer ju ännu mycket högre krav på diagnostik och rehabilitering, för det är ju ekonomiska investeringar för mångmiljon investeringar då för klubbarna där. Och det är klart, det driver ju på också de medicinska kraven. Nu vill ju inte jag att vi ska komma till något sånt, för det är människor, det är individer, det är arbetstagare som vi har som hockeyspelare. Men däremot så tycker jag att vi kan lära oss mycket i fråga om den medicinska rehabiliteringen och omhändertagandet. Mm. Och det är jag ju nyfiken på, det är därför jag har knytit upp de kontakter jag har.
Belastningen och träningen på spelarna i SHL, det blir ju bara högre och högre ju längre tiden går på något sätt. Man vill ju alltid pressa lite mer och lite mer och lite mer. Hur pass nära gränsen tycker du ur en läkares perspektiv det är innan kroppen säger ifrån på de här människorna som det faktiskt är? Mm.
Det är ju jättesvårt, för alla har ju individuella förutsättningar, olika individuella förutsättningar, beroende på vilken typ av muskelfibrer de har, beroende på tidigare skadehistorik, ja, men beroende på mycket. Och där, i takt med att det trappas upp, den här gränsen kommer ju närmare och närmare och närmare. Det gör ju att då ställer det större krav på mig och det medicinska teamet då, att verkligen vara lyhörda och utvärdera. Och att ha det här förtroendet hos spelarna att de kommer och säger. Så att man kan bromsa i tid och individanpassa. För jag tror att det är dit vi måste gå. Att vi måste individanpassa mer. Sen är vi väldigt glada att jag har inte behövt vara i den situationen som jag vet andra hockeyläkare har varit i. Där man till och med blivit överkörd av tränarna för att spelare ska spela som har varit skadade. Så att visst kan det väl knorras ibland, eller att de tränarna, att de frågar, jag ser det med att, som nyfikenhet, att de frågar och jag får svara varför vi väljer att plocka bort spelare. Men det respekteras, och vi har fått tid att rehabilitera, läka, spelbar hållbarhetsperspektivet. Det ser vi bara på vår trupp, att vi har spelat som vi har varit borta från spel länge just vid överbelastningsskador, men vi har fått ta den tiden. Mm. Sen ligger det också då i grundtanken med att vi har en bred trupp. Det gör att det finns det större möjlighet att hålla friska spelare så att man inte kör ner dem. Och det är ju också vårt ansvar att inte vi för egen vinnings skull kör slut på spelare och så sen är det tack och hej. Vi har ju ett ansvar oavsett hur länge de ska vara kvar hos oss. Mm. Och den grundtonen och den tanken finns, och det är jag hemskt glad för. Annars skulle det vara svårt för mig att jobba.
Vad ser du att det finns för typer av överbelastningsskador som börjar komma mer och mer?
Ja, det är ju framförallt stora muskelgrupper som fäster, alltså i muskler avslutas med sena fäster in i benet. Det blir inflammationer i senorna, sådana tendiniter. Sen kan det även bli alltså inflammationer in mot ben, så att man luckrar upp och får en svaghet rent in mot skelettet. Den typen av skador kommer ju parallellt med ökad träningsgrad, det gör det ju. Sen finns ju de här otursskadorna då på isen förstås, med knän och axlar, nackar, huvuden, som vi måste jobba för.
Det kliver ju allt längre ner i åldrarna, det här med att man ska börja träna hårt och det blir tidigare och tidigare. Vad tänker du om hård träning i växande år?
Det är bra att träna Det är det. Det är bra både för kropp och själ, och det ökar koncentrationsförmågan i skolan, och det ökar också förutsättningarna för att kunna kliva på med den hårda träning som behövs senare. Däremot så behövs det särskilda hänsynstagande. Det är växande kroppar, det är andra typer av skador kan bli. Vår stora utmaning där, det är ju att utveckla den medicinska organisationen i föreningen så att även omfatta de yngre åldrarna. Och det är någonting som ligger i pipeline som Skellefteå AIK kommer att göra. Och det är bra, och det är absolut nödvändigt. Det måste gå hand i hand med ökad träning. Men sen så är det ju också ett föräldransvar och ett individansvar. A och O är ju återhämtningen. Och så, det finns ju en del som spelar, liksom, man kan flytta mellan olika lag och få extra träningar. Jättekul, säger grabbar och tjejer. Åh, och dels att vara utvald och få köra extra med någon som är äldre. Det betyder att då är jag ju duktig, så växer man. Och så sen är det en utmaning och sporten är jätterolig. Men den där återhämtningsdagen då, det kanske bara var en dag för återhämtning, och den dagen skulle jag då få träna extra med dem som var äldre. Hur lätt är det då att säga nej som barn? Och hur lätt är det att säga nej till tränare? Man vill inte säga nej, utan att det är min orka, då kan jag köra. Då landar det ju föräldraansvaret. Och föreningens ansvar liksom, att verkligen se till att det finns utrymme för återhämtning. Det tror jag är jätteviktigt. Annars så kommer vi att se andra skador framöver. En typ av skada som har börjat komma, som man tror hänger ihop med tidig belastning i unga år, det är ju den här impingement, alltså i höftleden, när man får benpålagringar som gör att man får en successivt inskränkt rörlighet i höftleden. Och det är en väldigt besvärlig skada. Idag så kan man operera det. Det finns inte så mycket långtidsstudier än. 5-6 år framåt kan man väl se. Men det är ju en sån där skada som man tror hänger ihop med just överbelastning i tidig ålder i höfterna. Som vi i så fall kommer att få se mer av framöver. Jag vet inte. Min förhoppning är att vi inte gör det om vi tänker efter före.
Rätta mig om jag har fel nu, men visst var ni en av de första föreningarna i SHL som tog beslutet att inte berätta vilka typer av skador som spelarna hade? Visst var det så?
Jo, vi var först. Det var väl företagsläkaren i mig. Jag valde att införa begreppet hälsopromotion i SHL. Vi pratar bara friskfaktorer i slutspel, vi pratar inte skador, för man blir vad man tänker. Som en hälsopromotiv insats ville jag då att vi skulle flytta fokus till att prata friskhet.
Men tidigare så har ju klubbar gått ut med vad det är för typer av skador och så, men ni valde att nej, det gör vi inte.
Precis, och det var ju liksom det här med när vi går in i slutspel så stänger vi ner lite grann. Och så för mig är det en hjärtefråga att fokusera på det som är friskt istället. Sen överhuvudtaget, även då i grundserien, så pratar jag gärna så lite som möjligt om spelarnas skador. Och det är ju ur ett annat perspektiv. Och det är ju för att jag har ett ansvar för spelarna att det inte ska komma ut. För jag menar, om det börjar komma i pressen, ja men en knäskada här eller en axel där och så vidare, ja men Efter Skellefteå kanske de ska jobba hos någon annan arbetsgivare. Det är inte en fördel för spelaren om det liksom, man googlar på dem och så finns det liksom en uppskjuta skador. Som kanske inte var någon allvarlig skada heller, men i pressen ser det ut som att det är en allvarlig skada. Då är det ju bättre att ta ett ansvarstagande för spelaren redan då. Att det skrivs inte om det helt enkelt, för det gynnar inte dem på lång sikt. Är det sen liksom så nästa klubb behöver information rent medicinskt, ja, men då får man det, men inte via det som har stått i pressen. Så det är ett sätt att ta ansvar för spelarna och stå upp för dem.
Det blev ju en liten debatt runt det där som jag i alla fall kom ihåg, det att ni fick lite skit för att ni stängde ner på det där viset. Märkte du av det någonting?
Ja, men det har jag inget problem med. Det är för att man ska ju kunna stå för det man säger, och det var liksom inget påhitt, utan det fanns ju en tanke med att jag valde att säga så. Mm. Och sen har jag också fått gehör för det i föreningen, så vi har fortsatt att ha det förhållningssättet, och det står jag fast vid att det är klokt att göra så.
En annan sak som det blev väldigt stora rabalder runt också, det var ju när svininfluensan drog in över världen och alla skulle vaccinera sig. Mm. Du får berätta själv egentligen hur det där gick till. Jag minns att det var mycket prat om det här i alla fall.
Ja, hur så hemskt. svininfluensan kom, vi skulle bistå med massvaccinering, jobba på kommunhälsan då, och vi vaccinerade. Jobbade extra och jobbade långa dagar och vaccinerade befolkningen. Problemet med vaccinet, det var bara hållbart en viss tid. Så när man drog upp det då inom 24 timmar var det tvungen att användas, annars var man tvungen att kassera det. Problemet var också att det fanns så lite vaccin till att börja med, att man inte får fram tillräckligt mycket. Så att det blev en oro i befolkningen. Och det förstår jag liksom, att hinna få det där vaccinet. En riskgrupp är astmatiker, hjärtsjuka och så vidare. Spelarna, ja, klart vi har astmatiker i truppen och som alla andra, men generellt sett så är ju spelarna inte prioriterade på något sätt. Vaccinerad på kommunhälsan, jag hade några doser över. Jag hade varit ute i foajén till och med på kommun när vi liksom stängde ner. Är det någon som vill ha? Jag har ringt, är det någon som vill ha? För att hej är ju ohult då, och slänga bort liksom. Men det fanns ingen som ville ha det, så att antingen skulle jag droppa det då i soptunnan eller också skulle jag använda det. Jag visste laget skulle komma tillbaks klockan 2 på natten efter en borta match. Så jag ringde och sa att jag kommer vara uppe på ladan. Jag har de doser, det räcker inte till alla. Vi prioriterar de som astma och sen så ger jag till övriga, de som vill ha. Jag finns där klockan 2 i natt och vaccinerar. Och då gjorde jag det. Och det tycker jag fortfarande var ett bra beslut istället för att slänga bort dem. Sen var det då så här att jag tänkte, hur ska jag förhålla mig? Jag vill ju berätta om det här, för jag tänker att det här kan ju bli något problem då. Så att jag meddelade det då till en tidning att jag hade gjort så här, helt enkelt. För att jag vill ju att allt vi gör ska vara väl synligt och etiskt moraliskt försvarbart. På samma sätt som vi jobbar via sjukvården, så via försäkringen. Alltså ingen av våra spelare går någonsin före i någon kö. Vi får inte någon magnetkameraundersökningar som går före tant Agda med cancer, utan vi köper dem via försäkringen istället. På samma sätt här, det ska vara etiskt moraliskt försvarbart, så jag använder det som skulle kasseras. I samma veva som det här så var det en annan hockeyförening som hade beställt hem vaccin och sagt att det var till riskgrupper, men tog det till hockeylaget. Och då ringde jag till tidningen och sa att får gärna skriva om hur jag har gjort, eftersom jag vill inte att det ska vara någon paralleller att vi har gjort på samma sätt, för att det skulle aldrig falla mig in att göra så. Men det blev ändå massa skriverier om det här, och jag tog väldigt illa vid mig eftersom det landade. Jag fick anonyma telefonsamtal, de ringde hem och hotade mig och så vidare. Men vad som gjorde så ont var att min etik och moral och min plattform som människa, mitt synsätt på andra människor, ifrågasattes. Och då är man väldigt naken. Mm. I och med att det här är mitt kall. Det kunde jag inte skaka av mig. Utan då sov jag dåligt och mådde jag jättedåligt. Vad jag gjorde som doktor och mina ageranden, det har jag inget problem att stå upp för. Absolut inte. De andra bitarna som jag kände mig väldigt avklädd, det var jobbigt. Men jag fick stöd av mina söner, min sambo, och jag grubblade och landade i att mitt agerande som doktor skulle jag ha gjort precis likadant igen.
På vilket sätt ifrågasatte de ditt synsätt på människor, eller på vilket sätt kände du angripen?
Hur kan jag göra skillnad på folk? Hur kan jag ta från dem, kan jag ta vaccin som skulle gå till dem som är sjuka och ge till dem som är friska? Och det skulle jag aldrig göra. Så det var inget roligt.
Hur länge tog det innan du kom över den smällen då?
Ja, kom över det. Det var ju bara att bita ihop och gå vidare. Jag visste ju vad jag hade gjort och jag visste att jag kunde stå för det. Så är det. Det var en ny situation som jag inte var förberedd på. Idag är jag ju förberedd på den, så att jag vet ju. Det blåser ibland, så är det. Och då är det ju ännu viktigare att man jobbar på ett sätt som kan synas i sömmarna. Och det stärker ju mig i det förhållningssätt som jag har valt att jobba i föreningen, och som föreningen också jobbar för, och som vi ska fortsätta att utveckla oavsett vad det är. Att man ska tåla att synas i sömmarna och man ska kunna stå för vad man gör. Det ska finnas en värdegrund man jobbar utifrån i föreningen. Det ska finnas en individuell värdegrund och plattform som man kan stå för.
Vi pratade tidigare om att du jobbar inte bara med skador, utan du jobbar med hela människan på något sätt när du jobbar med spelarna. Och innan vi slog igång bandspelaren här, vi har pratat ganska mycket då, så pratade vi just om den här spelaren som tog livet av sig borta i NHL. Och du kände att men det här vill jag verkligen ta upp nu när vi pratar med varandra. Mm. Varför kände du det?
Därför det berör ju oss alla. Det här var en kille, han spelade i AHL-snäppet under NHL. Och sen tror jag han skulle bli nedskickad till ligan under. Det belyser den press som ungdomar är under i hockeyn och i andra idrotter också. Och vad det innebär att leva med den pressen. Han orkar inte göra det av olika anledningar. Sen skrev ju hans vän ett brev som publicerades. Den som berättade det här för mig, det var min 13-åring som sa: mamma, vet du vad som har hänt? Och vet du, Petter har spelat mot den här killen. Och oj, 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 och han sökte igen och han visade att vi pratade om det här. Och så sen har vi då som läst det här brevet som skrevs av vännen också. Det här är ju så oerhört viktigt att de här killarna och tjejerna som lever under prestation, att vi hjälper dem också att ha ett liv utanför idrotten, ha ett socialt liv och ha en plattform och en identitet som håller även om man inte platsar i laget och flyttas upp, även liksom det inte går den där. Det är ju få som når en karriär och når till NHL eller når till SHL eller når, jag menar, de här barn och ungdomar, de har tränat hela livet i princip, de har sin sociala gemenskap i laget, och så sen finns det då faktorer, de har sin identitet där och sen har de då faktorer som gör att de inte får fortsätta vara i det sammanhanget. Sen kan man fundera, vad ska man göra åt det här då? Vem ser ansvaret? Ja, men jag tänker att föreningen bör vara väldigt tydlig med vilket regelverk gäller. Hur ser det ut vid tryouter? Vad är det som gäller? Så att man kan ha en framförhållning och att man kan förbereda sig på det som kan komma. Att uppmuntra grabbarna och tjejerna till aktiviteter utanför idrotten i den mån de hinner och orkar. De tränar så mycket så att det är ju, många har ju självklart sina kompisar i laget. Men sen har vi också det här med skolan och väva ihop föreningen och skolan till att stärka att lyckas i skolan också och att fullfölja skolan så att man liksom inte bara har idrotten att stå på. Mm. Och så föräldraansvaret, att stötta sina barn i med- och motgång, uppmuntra dem att fullfölja skolan, uppmuntra dem till att de är någon. Det handlar inte om hur många mål man gör på plan eller hur mycket det skrivs om i tidningen eller om man får åka iväg på J18 VM, utan man är duktig, man är en bra människa ändå. Så att stärka de andra värderingarna, det tror jag föräldraansvaret är oerhört stort. Mm.
Tror du det finns mycket att jobba på när det gäller just den här elitföreningsverksamheten? Just de här bitarna på något sätt?
Det tror jag absolut att det finns. Och framförallt så tror jag att man måste jobba i nätverk med det då. Därför att föreningen har ett ansvar, föräldrarna har ett ansvar, skolan har ansvar, individen har ansvar. Så ska man nå längre så tror jag man måste jobba nätverk kring de här frågorna om mjukvaran. Och den är otroligt viktig. För det är klart att det blir kris om man inte kommer med i laget och kompisarna fortsätter. Mm. Och vem är jag då? Vem är jag som person? Hur ska jag på något vis nyorientera? Det är bara att jämföra med vi vuxna. Om man då är på jobb och så får man sparken från jobbet. Hur mår man då? Då är man inte särskilt kaxig och självkänslan får sig många törnar. Men vi har ju ändå mer erfarenhet, mer trygghet att bygga vidare på. Så jag tror det är otroligt viktigt att vi tänker till om mjukvaran kring ungdomarna också i de här frågorna. Och jag tror att den här killen i AHL som tog livet av sig, jag menar, han är varken den första eller den sista, så är det bra att det uppmärksammas, för då kan det komma någonting gott ur det där i debatten som kanske kan hjälpa och förhindra att det händer igen.
Tusen tack Karin för att vi fick besöka dig här i den här underbara miljön också.
Tack snälla du för förtroendet och för att du lyfter just de här frågorna, det är mina hjärtefrågor. Och sen även för att du lyfter det här med kvinnor inom idrott. För det som jag säger, att vi tillför olika saker, män och kvinnor. Och jag tror att det är bra att bejaka det och lyfta in mer utav mångfalden. Det berikar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.